Jag är pastor i Ekumeniakyrkan Vårgårda. I den här församlingen har jag jobbat 6,5 år som ungdomspastor. Det var 6 år sedan, konstaterade jag på vägen hit, som jag slutade. Och det känns så roligt att få vara tillbaka, möta gamla vänner och också se helt nya människor. Så vilken gudstjänst att få vara med på. Så tacksam för den möjligheten och förtroendet att få predika. Jag vill läsa en kort bibeltext och den kommer från Apostlagärningarna 13. Och det sammanhanget som vi kommer in i är när Paulus och hans vän Barnabas är i ett ställe som heter Antiochia och möter människor som inte känner liksom till det här med kristen tro och Jesus och så vidare. Och då har Paulus ett tal för dem. Och så liksom försöker han på allra bästa sätt förklara vad innebär det att vara en kristen? Vad är det här med Jesus och så vidare? Och så efter det så står det, texten kommer upp här på väggen. Snyggt. Då står det så här, när de gick ut bad man dem, alltså Paulus och Barnabas, att få höra mer om detta nästa sabbat. Och när man skildes åt efter gudstjänsten gjorde många judar och gudfruktiga proselyter sällskap med Paulus och Barnabas som talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds nåd. Precis det sjöng vi ju nyss om Guds nåd. Bara du Gud, bara din nåd och så vidare. Och jag vill säga någonting om det här med Guds nåd. Det har hänt i något sammanhang där jag har nämnt att jag är pastor. Att en del människor har tydligt velat uttrycka att de inte tror på Gud eller att de inte är särskilt intresserade av någon kontakt med Gud, om nu Gud överhuvudtaget skulle finnas. Och någon gång så har jag frågat dem, men hur är den guden du inte tror på då? Eller som du inte vill ha kontakt med? Och när de har berättat om den guden så har jag känt, vi är väldigt överens. Jag tror inte heller på den guden du inte tror på. Och skulle den guden finnas så skulle jag också vilja hålla mig borta från en sådan makt. Nu låter jag lite naiv och kanske blåögd. Men när Jesus presenteras i Bibeln, den Jesus man kan läsa om i evangelierna, så tänker jag att alla människor egentligen skulle vilja, skulle önska att den kristna tron är sann. Det betyder inte att alla borde tro på Jesus eller att man är konstig om man inte tror på Jesus. Jag förstår att flera som lyssnar har rätt så rimliga anledningar till att inte tro på Jesus. En del känner att jag skulle behöva mer kunskap för att eventuellt kunna tro. Eller man kanske vill ha liksom mer bevis för att om tron är sann. För någon annan så kanske det är en kyrka du har mött för en del år sedan som har liksom förstört din bild av Gud. Någon annan sitter säkert på en annan anledning. Men det är så här, det finns en skillnad på att kunna tro och vilja tro. Så det jag något naivt och kanske oreflekterat tänker, det är alltså att om alla människor skulle få möta den Jesus i egen person som Nya Testamentet presenterar, då skulle man vilja följa honom. Då skulle man vilja att det är sant att han fortfarande lever. Men som sagt, det är inte lika med att man borde tro att det är sant eller att det skulle vara enkelt att göra det. Och den stora anledningen till att jag tror så här, det är ett ord som är centralt för hela Nya Testamentet. Centralt för det som Paulus och Barnabas, som ni hörde läsas om förut, som de sa att folket skulle hålla sig till. Och de sa ju att folket skulle hålla sig till Guds nåd. Och det lilla ordet nåd, det är anledningen till att jag tänker att alla människor skulle vilja att budskapet om Jesus är sant. Och nu ska jag säga något om varför det ordet är så bra. Jag ska säga något om vad nåd betyder. Och ni som har varit på läger i veckan, ni som inte varit det, varför, precis som Paulus och Barnabas sa, ska hålla er till Guds nåd. Och till dig som ännu inte kallar dig kristen, i den här predikan ska du få höra det överlägset bästa med den kristna tron. När den kristna tron växte fram så var det svårt att visa att man var en kristen. Att vara en kristen innebar ofta förföljelse, fängelse. Många människor blev avrättade på grund av sin tro. Men trots detta så skedde det en enorm ökning av antalet kristna i den här tiden. Romarna som hade makten i området kring Medelhavet ville tysta alla som sa att Jesus var Guds son. Men ändå så blev det bara fler och fler och fler som trodde det. Och som sa, vi vill följa Jesus. Han är Gud. Vi vill liksom rikta våra liv mot honom och efter honom. Alltså det fanns något hos Jesus, hos den tidiga kristendomen, som var väldigt attraktivt även i svåra tider. Och på mitten av 300-talet så kunde liksom inte Rom stå emot längre, och den kristna tron blev den dominerande och den officiella religionen i hela romarriket. Alltså Jesus hade något som var oemotståndligt, och det var nåd. Och jag tänker att många känner till det ordet. Man vet vad det betyder. Man har hört det både i kyrksammanhang och på andra platser. Och har du inte det, eller om du vill ha en uppdatering, så får du här en definition av nåd. Nåd, det är en oförtjänt förmån som man inte kan arbeta ihop till. Och nåd, det är vad vi mest behöver när vår skuld blir synlig. Ni vet, man kommer hem för sent. Ens föräldrar sitter vid bordet, väntar på dig och säger, vi måste prata om en sak. Vi har upptäckt vad du håller på med. Och det finns liksom inga ursäkter. Du kan inte skylla på någon annan. Det är liksom ingen idé att försöka bortförklara sig. Man kan snabbt komma på många lösningar för att komma ur den situationen. Men det som verkligen behövs då är nåd. Eller chefen kommer in på ditt kontor och säger att hon har förstått att det är du och din uteblivna insats som är liksom den felande länken som gjorde att affären gick i stöpet. Och du kan inte titta på någon annan. Det är ingen idé att säga något om att det egentligen inte var ditt beslut utan kollegans. Det du behöver då, det är en nådefull chef. Alltså du har behov av att någon kan ge något till dig som du inte förtjänar, men som kan rädda din situation. Alltså samtidigt så är det ju lurigt med nåd. För trots att det är någonting vi själva behöver allt som oftast, så är det ju inte lika enkelt att ge det till andra. Jag tror vi lätt kan komma på flera tillfällen där vi varit behov av att få nåd. Men också tillfällen när vi inte varit lika pigga på att ge nåd till någon annan. Kanske inte minst när någon har gjort något mot mig. Eller ännu mer när någon har gjort något mot en person jag tycker om. För en del så är det tvärtom. Det är enklare att ge nåd till andra. Man kan förlåta andra. Ge dem den där förmånen trots att de inte förtjänar det. Men att se nådefullt på sitt eget liv kan vara riktigt svårt. Nåd, det är när någon lutar sig åt ditt håll trots att de borde luta sig bort. Nåd är när du säger till någon, hej, jag tycker vi ska vara vänner igen. När du egentligen har all rätt att jaga iväg dem. Men samtidigt är det så med nåd. För hur bra det än låter när vi pratar om det så här, och hur mycket vi än tycker att det borde vara en självklarhet för vår egen del och andras del att både ge nåd och få nåd, så kan du inte förtjäna nåd mer än du kan förbereda din egen överraskningsfest. För vet, om du snabbt planerar att du ska bli överraskad, så kan man ju stryka överraskningsmomentet. Och i samma ögonblick som du tänker att den där förmånen, Det är något jag har tjänat ihop till, så har liksom hela poängen, hela meningen med nåd försvunnit. Man kan fråga om nåd. Man kan be om att någon ska visa sig, visa nåd. Man kan aldrig på något sätt förtjäna nåd. För nästa steg, det är ju att inse att nåden, den kan vi inte uppleva eller förstå förrän vi är övertygade om att vi inte förtjänar den. Nåd, det är också någonting som helt och hållet har med relationer att göra. Och du kan bara uppleva nåd i en relation där det finns en obalans. Och där du är på den negativa sidan av vågskålen på grund av vad du gjort, sagt, inte sagt. Och det är på grund av att nåd till 100% har med relationer att göra som Gud valde att dyka upp. Alltså för att vi skulle förstå vad nåd betyder så valde Gud att sända Jesus till den här världen för att Gud skulle bli en person som människor tydligt kunde koppla med. För så här är det. Vi kan inte förstå Guds nåd om vi inte lär känna Gud genom Jesus som person. Alltså för att Guds nåd skulle bli konkret för oss, för att Guds nåd skulle bli tydlig och klar, så behövdes en person och nåden behövde bli personlig. Och Gud som på något sätt sitter med ett helikopterperspektiv och tittar på världen, tittar på oss människor. Han har skapat oss, han känner oss, han vet allt om oss, allt om våra relationer. Så inser han att det de behöver mest där nere, det är nåd. Och därför trycker Gud själv ner sig i en kropp och föds genom Jesus. Varför då? Jo, för att nåden skulle bli personlig. Och för att nåd är vad vi behöver. Det finns många texter i Bibeln som gör nåd konkret och praktiskt. En bibeltext handlar om när Jesus och hans lärjungar möter en tulltjänsteman. Och det var ju inte vilket yrke som helst, utan tulltjänstemän, de sågs ju som landsvikare. För de hade allierat sig med romarna som hade ockuperat Israel och så sa, vi kan jobba för er. Och deras jobb var ju att se till att människor betalade skatt på varor som man tog ut och in i en stad. Men om tullindrivarna, som de då kallades, tog lite extra och stoppade i sin egen ficka, så brydde sig inte romarna om det. Men betalade du inte din skatt så hindrade tullindrivarna dig från att röra dig som du ville. Så tullindrivarna hade stor makt. De tjänade mycket pengar och de var avskydda av folket. För delvis var de svikare och delvis så liksom krämade de ur så gott som allt innehåll ur människors plånböcker. Och Jesus och hans fromma och välartade lärjungar, de möter en sån här person, Levi. Och Jesus säger till honom, som han säger till många andra, följ mig. Häng med mig, bli en som lever nära mig. Och Levi, han accepterar det här erbjudandet. Och så hänger han på i följet efter Jesus. Och redan där börjar det nog bli svårt för Andreas och Petrus och de här andra frommisarna. Jesus, förstår du vad du gör nu? Alltså en tullindrivare, de värsta av de värsta. Ska han vara med oss? Jag tror inte det, va? Du har liksom inte ens bett honom att omvända sig. Du har inte bett honom att be om förlåtelse. Någon måtta måste det väl få vara, Jesus. Och så fortsätter Jesus och så säger han, vi ska hem till Levi och äta middag. Inte en chans, Jesus, tänkte nog lärjungarna. Mycket gör jag, men dit går jag inte, var det nog många av dem som tänkte. Alltså jag kan inte kliva innanför hans dörrar, han är en tullindrivare. Följer du mig? Så följer du mig också dit, kanske Jesus sa. För snart så satt de där och åt med en massa andra tullindrivare. Alltså jag tror att lärjungarna var obekväma. Det var inte bara en tullindrivare, det var ett helt gäng av dem vid samma matbord. Och då får fariseerna och de skriftlärda, alltså de som kunde det här med det religiösa livet på riktigt, i alla fall enligt dem själva. De som visste allt om Gud och hur man skulle leva som en riktigt troende. De fick höra att Jesus var hemma hos Levi och åt. Och då ställer de sig utanför och så skickar de in någon för att kommentera för Jesus hur opassande de tyckte att detta var. Alltså de kunde inte alls själva tänka sig liksom att gå in i Levis hus. För han var den han var och de var de var. Så det här sändebudet säger till Jesus: du, de där ute, de undrar hur du som menar att du representerar Gud kan äta med tullindrivare och syndare. Och då tänker man ju att Jesus borde liksom tillrättavisa dem på utsidan med att säga att ni visst inte syndare, eller ni är liksom inte bättre själv, eller tänk på vad ni säger så inte Levi och hans grabbar höjer skatten för er. Men det gör han inte. Utan om hela situationen redan är konstig och märklig, så är Jesus svar ännu konstigare och märkligare. Han säger så här: berätta för dem där ute att det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse. Och sen så tänker jag att han liksom sveper med handen så här mot rummet, mot Levi och de andra, och så säger han: utan syndare. Wow, tänker jag att Levi... Jesus, du är liksom inte bara lite oförskämd här. Jesus, du är hemma hos mig. Du sitter i mitt vardagsrum och äter. Jag ordnar god mat. Du får träffa mina vänner. Så kallar du mig sjuk och syndare. Jag är inte sjuk, Jesus. Jag är generös. Jag är gästfri. Jo, tror jag ändå Jesus skulle svara. Det är någonting som inte står rätt till, Levi. Du stjäl från ditt eget folk. Du blir rik på grund av att andra blir fattiga. Alltså någonting är obalans här, Levi. Det måste du väl ändå se. Men jag vill fortfarande att du följer mig. Är detta verkligen nåd? Alltså att få höra från Guds son att man är en syndare. Lyssna nu, så här är det. Nåd hänger alltid ihop med sanning. När Johannes inleder sitt evangelium så gör han inte det på samma sätt som Matteus, Markus och Lukas, vet, som berättar om Jesu födelse eller hans släkttavla, och det är liksom inga herdar eller stall eller så. Utan han skriver så här: i begynnelsen fanns ordet. Ordet fanns hos Gud, ordet var Gud. Ordet var liv och livet var människornas ljus. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Alltså hur kan Jesus, som i nåden personifierad, säga att Levi var en syndare? Jo, för att Jesus tvekade aldrig för att kalla synd för synd. Han tvekade inte att kalla syndare för syndare. Men sen så tog han deras synd på sig i sin kropp. När han förlät den. När han dog för alla syndares skull. Alltså det återkommer gång på gång när Jesus säger farten. Nåden och sanningen hänger alltid ihop. När samma fariseer och skriftlärda kommer med en kvinna som de har tagit på bar gärning i sängen med fel man och vill stena henne till döds, som lagen sa att man skulle göra, så säger Jesus först till dem att den som aldrig har gjort något fel, varsågod och börja. Och så en efter en går de därifrån. Nåd. Och sen så böjer han sig ner, tittar kvinnan i ögonen och så säger han till henne: sluta upp med det du håller på med. Sanning. Alltså det är inte, det gör ingenting, eller du hade en tuff uppväxt och då blir det lätt så här. Utan ordagrant så säger han så här: jag dömer dig inte, men gå nu och synda inte mer. Nåd och sanning. Så när Gud ser på våra liv så ser han delvis våra tillkortakommanden. Att vi når liksom inte upp till de standarder som vi sätter för oss själva eller för andra. Men samtidigt så säger han: jag dömer dig inte. Jag ger dig frihet trots att du kanske inte förtjänar det. Så var det aldrig innan Jesus kom in i bilden. Då var det att om man hade en skuld så blev man dömd. Hade man ingen skuld blev man inte dömd. Men nu är det alltså skuld men frikännande. Det har kommit en ny ordning som gäller. Nu är det detta som är grunden, säger Jesus. Nåd har kommit i den här världen genom mig. Nu är det en ny representant för Gud som är här. Fullt ut nåd. Och fullt ut sanning. Men nåden har också en koppling till. Nåd hänger ihop med någonting mer än sanning. Paulus är ju en av de personer som har påverkat den kristna tron kanske mest genom alla brev och texter han har skrivit. Tidigare så hette han Saul, hade som livsuppgift att förstöra kyrkan. Han hatade kristna. Budskapet om Jesus var det värsta han visste. Och så mötte han Jesus. Hans liv blir förändrat genom nåden. Han blir en efterföljare till Jesus. Och när Paulus skriver sina brev till olika församlingar och personer så använder han ofta en hälsningsfras. Han skriver så här: nåd och frid. Alltså det var Paulus önskar sina läsare. Nåd och frid. För vad jag tänker att Paulus vet, det är att det han fick uppleva efter mötet med Jesus, efter att han blev en lärjunge, det var också att det landade en frid i hans liv. Frid betyder inte att man måste vara tillfreds med precis allting i ens liv. Det handlar inte nödvändigtvis om att leva ett liksom helt lugnt och stilla liv. Bara läsa om Paulus och hans liv och resor för att snabbt inse det. Men mitt i hans äventyrliga och ibland rätt så svåra liv så verkar han ha hittat en frid i livet som kommer utifrån nåden från Gud. Och precis samma erfarenhet sitter miljarder människor med över hela världen. Och även massor av människor på de här öarna med. Och säkert flera av er som varit iväg på läger. Att det som gör att man vill följa Jesus, att man vill vara en kristen, det är att Jesus både ger nåd över ens eget liv, de gånger och sammanhang som inte blir som man själv önskat och tänkt. Och att ta emot den nåden följs av en frid. En frid i att jag är älskad av Gud, trots att det finns en del sanning om mig som jag kanske inte bara är stolt över. En frid i att mitt liv ryms hos Gud, trots att alla mina relationer inte är i full balans. Och mitt i det säger Jesus: följ mig. Ta rygg på mig. Jag vill ge nåd in i ditt liv. Jag, skaparen av himmel och jord, den som håller universum på sin plats. Jag ser din skuld, men jag är den som lutar i din riktning när andra lutar sig bort. Och jag vill ge dig en frid, och du ska ha en trygghet i dig själv och andra. Och en trygghet i att min kärlek till dig inte tar slut. Jag är den som stannar kvar när du svikit. Jag är den som ger dig något att hålla i när det blåser. Och följer du mig så kommer jag slipa bort det där. Jag kommer visa en väg bort från det där som skaver. Och jag kommer göra ditt liv mer helt. Jag kommer hjälpa dig med balans i dina relationer. Genom att både ge nåd till dig och hjälpa dig att vara en som ger nåd till andra människor och dig själv. Precis detta visste Paulus. Och därför önskar han både nåd och frid till sina läsare. För att få nåd innebär också att man får frid. Precis detta vill Jesus göra i ditt liv. Precis när som helst som du är redo att ta emot det. Hos Jesus skrivs inte din historia om. Men hos honom får du nåd att börja om. Och han vill ge dig frid.